När Paulus skriver till Kolosseförsamlingen så har det väl gått några år. Man vet ju inte riktigt, det finns olika teorier om när Galaterbrevet skrevs och även lite olika om Kolosserbrevet. Men vi får nog tänka oss att det har gått ett antal år. Det var i alla fall under den tredje missionsresan som Paulus verkade en tid i Efesos, i den romerska provinsen Asien då. Och under den perioden så spreds evangeliet också till orter som låg runt omkring, bland annat då Kolossai. Men däremot har Paulus själv aldrig varit i den församlingen som han skriver till här. Utan det var en som hette Epafras som hade förmodligen grundlagt församlingen. Men Paulus, han känner ändå stort ansvar för den här församlingen och därför så skriver han det här brevet. Och nu är det alltså tydligen så att Epafras har kommit med nyheter från Kolossai, från församlingen där. Och det mesta är väldigt uppmuntrande. Paulus är inte så arg som när han skriver Galaterbrevet, utan han tar mycket tid till tacksägelse och förbön också då i början av brevet. Trots att det är mycket som är uppmuntrande så finns det också någonting som oroar. Och det är det att det har dykt upp en ny förkunnelse som är ett hot mot den relativt nyomvända församlingen då. En förkunnelse som hotar att dra de nyomvända bort från Kristus och istället binda dem vid andra makter än Kristus. Och därför skriver Paulus det här brevet. Nu ska vi lägga på första overheaden, så kan ni bara få om ni vill, och om det går, om det blir tillräckligt tydligt, så kan man följa med kanske lite grann. Ska vi ta och läsa det? Kanske någon annan skulle vilja läsa det, antingen ifrån väggen eller ifrån en bibel som ni har i handen. Alltså vers 9 till 21 i första kapitlet. Det är där vi kommer att koncentrera oss just idag då. Så det kanske kan vara bra att friska upp minnet och läsa det. Någon som känner sig manad. Vad sa du? Det var det ingen som gjorde det. Ja, det går bra med en annan översättning. Absolut.
Vår bön är att vi ska uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetsmakt ska då styrka er och ger all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka Fadern som har gjort er värda att få del i det arv som det heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, först född för all skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstare, herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda. Han för att allt i allt ska vara den främste. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Och så ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era goda onda gärningar, hans fiender. Också er har han nu försonat med sig.
Ja. tre begrepp som används både här och som återkommer i Kolosserbrevet. Och det kan ni själva göra ett litet studium över sen. Det är begreppen kunskap, vishet och insikt. Jag strök under dem här. Och jag strök även under en del andra saker som jag kommer att kommentera sen då. Men förmodligen var det så att de här begreppen var nyckelbegrepp i den här falska läran som hade fått ett insteg i församlingen. Och det var ju också så att de här begreppen var viktiga för Paulus, så det är ju inte helt nya begrepp som han tar i sin mun. Men när han använder dem så använder han dem på ett sätt så att det blir tydligt att det är skillnad i den, alltså att det är olika innehåll. Han använder samma begrepp som den falska läran, men han lägger ett annat innehåll i det. Och det kommer vi att se sen längre fram då. För Paulus så är det Kristus som är källan till verklig kunskap om Gud. Bara i Kristus finns, som man säger på ett ställe i kapitel 2, vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Och därför kallar Paulus Kristus för Guds hemlighet. Eller Guds mysterion, som det står på grekiska. Guds mysterium, Guds hemlighet. Och det var säkert en term som också användes utav den här falska läran. Och att man då använde den som beteckning på den hemliga, fördolda kunskap som gavs till de särskilt invigda. De som hade lyckats uppnå ett annat stadium så att säga i sin tro. Den kunskap som Paulus förkunnar, det är alltså kunskapen om Guds mysterion. Och Guds mysterium, det är Kristus och evangeliet om honom. Och den hemligheten, det säger Paulus i slutet av kapitel 1, den hemligheten har förut varit fördold. Men den har nu blivit uppenbarad genom evangeliets förkunnelse. Men till skillnad från hur det var i den falska läran så är Guds mysterium tillgängligt inte bara för en liten elit som har lyckats nå en högre kunskap genom särskilda fromhetsövningar och så vidare, utan den är tillgänglig för alla genom evangeliets förkunnelse. Och det är Guds största glädje att få avslöja sitt mysterium för människan. Och för att förstå vad Paulus menar med kunskap så ska vi nog tänka mer på att lära känna en person än på att plugga in vissa fakta. Alltså, jag tycker norskan har egentligen ett uttryck som är bättre än svenskans kunskap, och det är kännskap. Så kännskap om Gud, att bli känd med Gud, att lära känna Gud. För övrigt så var det inte heller så att den falska lärans kunskap var någonting som man bara kunde uppnå med förståndet. Det är väl vi i västerlandet på senare år som har fått den här mera begränsade kunskapssynen, där det så att säga intellektet som sitter i högsätet. Så var det inte. Man skulle kunna säga att i irrläran så var det nog snarare så att den var präglad av en flummighet som faktiskt var helt främmande för Paulus. Paulus är inte flummig. Han är inte flummig när han talar om Guds mysterium. Utan för hans del så bygger kunskapen om Gud på konkreta historiska händelser, framförallt då Jesu död och uppståndelse. Sen är det en annan sak att detta som har hänt genom Jesus Kristus är ett mysterium som inte så att säga låter sig utforskas utifrån vårt intellekt, utan Gud måste uppenbara vad det betyder, så att säga. Men det är alltså inte en flummighet, utan det finns logik, även om det inte alltid är den mänskliga logiken. Guds vishet är koncentrerad kring korset, uttryckt i korset framför allt. Och det hade människan aldrig kommit på. Det hade vi aldrig kommit på om vi skulle tänka ut ett sätt att lösa människans och världens problem. Men det var så Gud, det är detta som ligger i Guds vishet alltså. Hur löser man ett problem? Jo, det gör man genom vishet, och Gud löser människans problem genom korset. Som är dårskap för människan och svaghet för människan. I våra ögon då. För att knyta an till det som Sven sa, så kan vi ju säga att kunskapen är alltså kunskapen om den korsfäste. Att lära känna honom och hans uppståndelseskraft, säger Paulus i Filipperbrevet, det är hans mål. Det är det alltihopa går ut på. När han nu har kastat på sophögen det som, den rättfärdighet som han byggde på tidigare, så har han fått ett annat mål, och det målet är att lära känna Kristus och hans uppståndelseskraft. Så det är det som kunskapen handlar om, att lära känna den korsfäste. Att lära känna korsets hemlighet. Guds hemlighet som är Kristus. Alltså inte kunskapen om mig själv. Om jag håller måttet, som Sven pratade om. Utan kunskapen om Kristus som har blivit min rättfärdighet. Genom att dö och uppstå för mig. Att lära känna Kristus, det är någonting som alltså inte är begränsat till varken förståndet eller någon annan del utav min person, utan det tar hela människan i anspråk. Intellektet får vara med fullt ut. Vi kommer aldrig att kunna, så att säga, utforska Guds vägar så att vi, så att säga, kan slå oss till ro. Och tycka att nu har vi förstått och nu finns det inte mer för mitt intellekt att upptäcka. Utan intellektet får vara med, styrt av anden så att säga. Och känslan får vara med fullt ut. Det finns fullt utrymme för den. Och viljan och allt i människan tas i anspråk när vi ska lära känna Gud. Men sen kommer Paulus också in, det ser vi här i verserna, vi ser här, ja, 10. Han talar om att han ber att vi ska få kunskap om Gud så att vi kan leva värdigt Herren och behaga honom och bära frukt genom goda gärningar. Alltså, avgörande för den sanna kunskapen om Gud, alltså den som Kristus ger, det är att den bär frukt. I form av goda gärningar. Alltså inte gärningar som vi gör för att behaga Gud. Utan som Sven pratade om. Gärningar som vi gör av tacksamhet. Därför att han har gett sig själv för oss. Kunskapen om Kristus. Kunskapen alltså om hans nåd. Bär frukt i våra liv. Den falska kunskapen, det kommer Paulus in på sen i kapitel 2. Den falska kunskapen, den har den effekten att den blåser upp människan. Alltså blåser upp människans ego, kan vi säga. Och därmed separerar människor från varandra. Sven var inne på det här med jämförelser. Alltså den falska kunskapen leder snarare till att vi börjar jämföra oss med varandra. Att vi blir upplåsta och att vi så att säga skiljs från varandra. Det blir en del som ser på sig som en liten elit och andra känner sig som mindervärdiga kristna som inte har nått upp till den här insikten som bara är tillgänglig för några. Kunskapen om Kristus, det pratar Paulus också om senare i brevet, den har helt motsatt effekt. Den bygger upp Kristi kropp och den skapar sammanhållning. Vi kommer in på det sen senare, en annan gång. Alltså, i den sanna gudskunskapen så finns det en etisk och en moralisk dimension. Det är alltså ingenting som bara berör mitt huvud. Den sätter spår i mitt liv och i mina handlingar. Och för att knyta an till sånt som Paulus kommer in på i kapitel 3, så i takt med att vi lär känna Kristus så blir vi också mer och mer lika honom. Han som är Guds avbild formas i oss så att vi förnyas till att mer och mer bli hans avbilder. Och målet med alltihopa som Gud håller på med i våra liv, frälsningen, det kommer Paulus in på i slutet av kapitel 1. Det finns inte med här då på väggen, men i vers 28. Jag tar och läser vers 27-28 i kapitel 1. Då har Paulus nyss pratat om att han han har den här uppgiften, alltså att förkunna Guds hemlighet som tidigare har varit fördold men som alltså nu har blivit uppenbarad för hans heliga, för Guds heliga. Och vilka är det då? Jo, det är de som är förenade med Kristus genom tron. Och så säger Paulus så här: för dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna, eller folken skulle vi också kunna uttrycka det. Det ordet, grekiska ordet, det betyder alltså folken. Vilken rikedom på härlighet folken har i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. Så Guds hemlighet är alltså inte bara Kristus, utan det är också Kristus i oss. Den hemligheten är nog också ganska fördold för oss ibland. En hemlighet som vi behöver och får upptäcka. Kristus i mig. Och så säger Paulus: honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Och så säger han: för det målet arbetar jag och kämpar i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Där har vi en målbeskrivning för den kristna församlingen. Det var Paulus mål med allt det han gjorde och kämpade. Det är att varje människa till sist ska bli fullkomlig i Kristus. Och då kan man ju känna, oj, det är ett stort mål. Men det målet bygger ju på det som han tidigare har sagt, Kristus i oss. Det är förutsättningen, och det i sin tur bygger på det som man tidigare har talat om i samma kapitel, nämligen korsets hemlighet, att Kristus har försonat oss med Gud. Det finns ju en anknytning också här när Paulus säger att målet är alltså att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Jag har inte tittat på det, men förmodligen är det samma samma ord eller samma ordstam i alla fall som det som Sven läste från Galaterbrevet 3:3. Alltså där det står i grekiskan att ni som började i anden, ska ni nu göra andens, försöker ni nu göra fullkomna andens verk genom köttet. Alltså det grekiska ordet har både betydelsen av fullkomlig och av mål. Alltså det ligger i samma ord. Så att när Paulus säger att målet är att varje människa ska bli fullkomlig i Kristus, så är det liksom att målet är att Guds mål ska uppnås för varje människa. Att varje människa ska nå sin bestämmelse, det som Gud har tänkt. Och det kan inte ske genom våra ansträngningar och inte heller genom vår kunskap på något annat plan än kunskapen om Kristus. Alltså lära känna Kristus. Och lära känna Kristus, det gör man inte på avstånd genom att titta på honom, utan det gör man genom att förenas med honom. Och det pratar ju Paulus också om i Kolosserbrevet. Vi är förenade med honom i hans död och uppståndelse. Vi är förenade med honom i dopet, i tron. Så den kunskap som Gud vill ge oss gäller alltså hans hjärtas stora hemlighet, som är hans älskade son, för att använda uttrycket från en vers här i kapitel 1. Kunskapen om Guds hemlighet handlar om att lära känna personen Jesus Kristus. Men som sagt var, det handlar också om att Gud vill uppenbara den hemlighet som är Kristus i oss, som vi kanske har på ett sätt svårare att riktigt ta till oss. Och målet, än en gång, kommer också fram senare i kapitel 3. Målet är att den här hemligheten en dag ska bli en fullt ut påtaglig verklighet när vi får se Kristus, när han uppenbaras. Han som redan nu är vårt liv, när vi får se honom ska vi förvandlas och bli hans avbilder. Men det kommer sen, i himlen. Och observera att i den kristna tron så bygger alltså inte frälsningen, som i den här falska läran, på människans fromma ansträngningar, utan helt och hållet på Guds nåd. En liten utvikning om, eller ja, jag har redan pratat om det, om villoläran, men lite mer om den. Och sen kommer det att bli mer om den nästa gång då. Men en likhet mellan de problem som tacklas i Galaterbrevet och de som tacklas i Kolosserbrevet, det är ju att de här vilseledande budskapen i båda fallen handlar om Kristus och någonting mer. Alltså för att verkligen bli frälst eller bli en riktigt bra kristen så behövs någonting mer än tron på Jesus, säger de falska lärarna, alltså inte Paulus. Enligt en villolära som förkunnades i Kolossa, eller som de hade stött på, vi vet inte hur djupt den hade trängt in i församlingen, men de var i alla fall påverkade av den. Enligt den läran så kunde man alltså på särskilda vägar, ganska krångliga vägar faktiskt, det handlar om alla möjliga späkningar och saker, men det tar vi nästa gång. På olika sätt så skulle man alltså nå en djupare och mystisk insikt i det gudomliga. Och de som då lyckades med detta, de kunde betrakta sig själva som en exklusiv elit som hade kommit längre än de andra. Och hur den här läran egentligen såg ut, det har varit ett ämne för de lärdas debatter i många år. Och det finns väldigt mycket skrivet om det. Så det ska vi inte ta och gå in så mycket på. Utan man kan bara konstatera att det verkar ha rört sig om en väldigt osalig blandning. Ett hopkok utav en del från judiskt håll. Det finns en del spekulationer om änglarnas betydelse till exempel, och det kan komma då från en viss fåra inom judendomen, och det finns andra saker också som kan komma från det hållet. Men det här har då blandats med diverse förgnostiska föreställningar. Och typiskt för dem, alltså om vi säger gnostiska, det kom ju lite senare, men redan nu på den här tiden så fanns det det som man brukar kalla för förgnostiska strömningar. Och då kan vi säga så här, utan att gå in på det särskilt djupt, att de tankemönstren är det som också ligger till grund för det som vi idag kallar för New Age. New Age är alltså inte så nytt som det kan låta. Och det som är väldigt typiskt där, det är alltså motsättningen, klyvningen mellan ande och materia. Anden är någonting fint och bra, men materian, kroppen, det jordiska, det är det som man ska bli frälst ifrån. Frälsningen handlar alltså om att befrias, att anden, det gudomliga i mig, ska befrias från det som hör jorden och kroppen till. Och det här finns alltså då inom det som vi idag kallar för New Age. Men det kan ta sig många olika uttryck. Det är inte alltid man ser kanske att det handlar om det, men så är det. Och det handlar ofta om ganska krångliga, kan man säga, metoder för att uppnå den här befrielsen. Det är alltså inte nåden som erbjuds. Men mer om församlingens problem nästa gång. Nu går vi vidare till den mäktiga lovsången i första kapitlet. Paulus börjar alltså sitt brev med tacksägelse för allt det goda som finns i församlingen och att man växer. Och han ber för församlingen. Men den här förbönen övergår sen i lovprisning. Så att innan aposteln ger sig i kast med den lära som alltså vill förminska Kristus, för det är ju det handlar om. Så fort man försöker ställa någonting vid sidan om Kristus, så blir resultatet att Kristus förminskas. Han tillåts inte att vara den högste, den som i sig bär Guds fullhet, som Paulus talar om. Så innan Paulus ger sig i kast med den här läran som alltså vill förminska Kristus, så hjälper han församlingen att på nytt fästa blicken vid denne Kristus och se vem han är och vad han har gjort. Och då kan vi lägga på en ny. Och då handlar det om att i det här avsnittet så talar Paulus först några meningar om vad Gud har gjort för oss genom Kristus. Alltså, Gud har frälst oss genom Kristus. Han har räddat oss från mörkrets rike, från mörkrets välde till sin älskade sons rike. Han har friköpt oss och vi har fått förlåtelse för våra synder. Sen handlar det om vem Kristus är. Och han talar då om vem Kristus är i förhållande till Gud. Kristus är den osynlige Gudens avbild. Och han säger i vers 19 att Gud beslöt att låta all fullhet bo i Kristus. Alltså hela Guds fullhet bor i Kristus. Sen så talar han om vem Kristus är i förhållande till skapelsen. Gud har skapat världen genom Kristus. Kristus är universums herre. Han är upphöjd över skapelsen. Och sen talar han om vem Kristus är i förhållande till församlingen. Han är församlingens huvud. Och vi återkommer till det strax. Och sen till sist så talar han också om vad Gud har gjort för oss genom Kristus. Gud har försonat allt med sig genom Kristus. Men vi tar det från början. Det första är alltså, ja det ska vi inte säga så mycket om nu. Den första punkten är alltså att vad Gud har gjort för oss genom Kristus. Det är alltså de basala fakta som ligger till grund för vår kunskap om Gud. Att vi överhuvudtaget kan lära känna honom. Alltså vad Gud har gjort för oss genom korset, genom Kristus. Och sen i vers 15-19 så ligger betoningen på vem Kristus är. Och då är det ju så att i svaret på den frågan, vem Kristus är, så finns också förklaringen till hur han kunde bli vår försonare. Kristus är, för det första, i förhållande till Gud så är han den osynlige Gudens avbild, den osynlige Gudens ikon. Står det på, är det grekiska ordet då. Det betyder alltså att Kristus som Guds son på ett fullkomligt sätt uttrycker vem Gud är. Och det kan han göra därför att han själv är ett med Fadern. Han uttrycker alltså inifrån vem Gud är. Alltså i Kristus är den evige, oändlige Guden. Han som är utan början och utan slut. Han som inte har någon brist, ingen fläck. Han som trotsar all mänsklig beskrivning. Han som aldrig kan rymmas inom våra gränser. I Kristus är denne Gud på ett trovärdigt och fullkomligt sätt uppenbarad. Det behövs ingenting mer. Det behöver inte läggas till någonting mer för att tala om vem Gud är. Endast Kristus ger en sann kunskap om Gud eftersom han själv är Guds sanna avbild. Han är den som synliggör den osynlige, som gör hans ansiktsdrag tydliga för oss så att vi kan lära känna honom, få kunskap i hjärtat om vem Gud är. Och så i vers 19 så säger han, Paulus också alltså, att Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Men det tar vi om en liten stund när vi kommer ner till vers 19. När Paulus har talat om vem Kristus är i förhållande till Gud så kommer han in på vem Kristus är i förhållande till skapelsen. Han säger att Kristus är den förstfödde i hela skapelsen. Eller som jag tycker är ännu bättre i folkbibeln. Han är förstfödd före allt skapat. Det är så att i grekiskan där så finns det inget enskilt ord som motsvarar i eller före. Så det är inte så lätt att bara säga att vi ska översätta det si eller så med det ordet. Utan det är en konstruktion som kan översättas på lite olika sätt. Men i vilket fall som helst så framgår det ju av sammanhanget att Kristus är upphöjd över skapelsen. Han är alltså inte en del av skapelsen. Han är själv inte ett skapat väsen. Att Kristus är förstfödd före allt skapat betyder att han fanns före skapelsen, och det betyder också att han är upphöjd över skapelsen. Det har alltså både en tidsmässig betydelse och en rangmässig betydelse. Han är före, men inte bara det, han är också högre, av en annan, av en helt annan sort. Han är Gud, helt enkelt. Att Kristus är den förstfödde för allt skapat betyder också att han har, och det här är ju då ett judiskt tänkande, det betyder att han har den förstföddes arvsrätt och äganderätt till skapelsen. Han är skapelsens ursprung och källa. Allting, både synligt och osynligt, har sin grund i honom, är skapat i honom eller genom honom. Men också, som Paulus säger, till honom. Alltså, Fadern har skapat världen och allting till Kristus, som en gåva till Kristus. Det är Kristus som är skapelsens och hela tillvarons mål och mening. Allting blir fullständigt absurt och meningslöst utan honom. Det blir ett, vi förstår inte vad det handlar om. Det är först i Kristus som det träder fram vad det handlar om. Han är meningen, han är logos. Och Paulus säger också att i honom är det som allting hålls samman. Hela tillvaron skulle falla sönder utan Kristus. Så då ser man ju, vad är då dessa makter, de andra makterna som man liksom ställer vid sidan av Kristus? De har ingen äganderätt till skapelsen. De har ingen auktoritet, så. Utan det är Kristus. Han är universums medelpunkt och centralgestalt. Han är den som ensam får tillvarons pusselbitar att falla på plats. Vare sig det gäller makrokosmos eller mikrokosmos, vare sig det gäller hela världen eller våra egna enskilda liv. Och det här att Kristus är den som har förstfödslorätten till allt, det betyder ju också att, som jag sa förut, inga andra makter kan göra anspråk på herraväldet. Och det i sin tur betyder att den här falska läran i grund och botten är tomhet och bedrägeri. Så den här lovsången är, det är den starkaste medicinen mot den här falska läran. Allt, både synligt och osynligt, är från början skapat i Kristus och underställt honom. Men sen vet vi ju att det finns, och det är därför som Paulus måste skriva det här brevet. Det finns ju makter som har gjort uppror mot Gud och som inte, så att säga, i praktiken nu är underställda honom, utan som, så att säga, drar människan åt andra håll. Men Paulus kommer in också på det i kapitel 2, när han talar om att Kristus har avväpnat makterna genom sin triumf på korset. Så att även om det nu är så att de här makterna, så att säga, lever i ett uppror mot Gud, så är det inte det som så att säga är den djupaste sanningen. Och en dag ska det bli uppenbart vad Kristi seger betyder. Men det Paulus vill få församlingen att förstå, det är att, alltså, att på Krist, alltså, om kristen på nytt böja sig under de här makterna och deras anspråk, det är dårskap. Det är samma dårskap så att säga som att vända tillbaka och försöka att genom sina gärningar uppnå Guds rättfärdighet. I vers 18 så kommer Paulus in på vem Kristus är i förhållande till församlingen. Och då är det den här vers 18 där han säger att Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Och det finns ett samband här, alltså Kristus är huvudet för sin kropp just därför att han är den förstfödde från de döda. Alltså församlingen finns till på grund av Jesu uppståndelse. Och vad betyder det då att Kristus är den förstfödde från de döda? Tidigare så sa ju Paulus att Kristus är den förstfödde före allt skapat. Och nu att han är den förstfödde från de döda. Och precis som förra gången så finns det här då både en tidsmässig betydelse och en rangmässig betydelse. Alltså, Kristus är den förste som uppstod. Jaha, men Lazarus då och de andra? Nej, Kristus är den förste som uppstod till ett oförgängligt liv. De andra uppstod för att fortsätta leva det här livet och sen skulle de dö igen. Men Kristus är den förste som uppstår till ett oförgängligt liv. Han är den som bryter dödens makt. Men sen har det också en rangmässig betydelse, alltså att Jesus uppstår inte bara som den första, utan han uppstår som herre över döden. Och det betyder också att alla andra, alla vi andra som kommer att få uppstå, vi uppstår i honom. Han är vetekornet som blev lagt i jorden för att uppstå och leda och bära frukt i andra vetekorn som uppstår. Alltså vi får liv i honom. Och inte bara en gång i framtiden, utan redan nu så har vi fått del av det nya livet från Gud genom hans uppståndelse. Och vi som har fått del av det livet från den uppståndne, vi utgör tillsammans Jesu Kristi kropp, församlingen. Därför är han huvudet för församlingen. Församlingen är alltså den gemenskap av människor som genom tron på Kristus och genom dopet in i honom har blivit förenade med honom i hans död och uppståndelse. Så att Kristus är församlingens huvud, det betyder att vårt liv kommer ifrån honom. Han är vårt ursprung, han är begynnelsen, han är den förstfödde från de döda. Han uppstod först, han är förutsättningen, och vi uppstår genom honom. Församlingen är den plats där Gud har påbörjat den nya skapelsen. Det är den plats där han formar nya människor utifrån modellen Kristus. Han som är den nya människan. Den sanna avbilden. När vi använder bilden av huvudet så tänker ju vi utifrån modern kunskap om vilken roll huvudet spelar för resten av människan. Och då tänker vi att huvudet är den som leder och bestämmer. Men Paulus, han skriver ju till greker i den antika världen. Och där är huvudet en bild för någontings ursprung och källa. Man kunde till exempel tala om att en bäck hade sitt huvud där den började. Alltså källan var där bäcken började. Och det var huvudet. Så när Paulus använder bilden av huvud och kropp så är det för att, inte för att betona ledarskap, utan för att betona enhet och samhörighet. Alltså att kroppen hämtar sitt liv och sin näring ifrån honom som är huvudet. Sen är det självklart så att Kristus också är församlingens herre och ledare. Men jag tror att det inte är det som ligger i uttrycket huvud, utan det sägs då på annat sätt genom att Kristus är herre. Och då ska vi också komma ihåg att när Jesus är herre för församlingen så styr han genom sin nåd. Inte genom maktmedel utan genom sin nåd. Så den makt Kristus har i våra liv utgår alltid från korset. Korsets hemlighet. Den tredje och sista punkten här handlar alltså om vad Gud har gjort genom Kristus. Och det handlade återigen alltså om detta att Gud har räddat, han har frälst oss. Genom Kristi kors har han skapat försoning. Och det innebär också att Kristus har en nyckelroll. Inte bara i skapelsen, inte bara i församlingen, utan också i hela den nya skapelsen. Alltså i, när Gud upprättar skapelsen på nytt, så är det Kristus som är huvudpersonen. Och innan Paulus då talar om vad Gud har gjort genom Kristi kors, så betonar han alltså återigen vem Kristus är i vers 19 då. Och då säger han alltså att Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och då är det här ordet fullhet var förmodligen också ett sånt där litet modeord för den här falska läran. Men det Paulus vill tala om, det är alltså att Guds fullhet finns bara i Kristus. Ingen Gud finns inte, alltså man behöver inte söka, man ska inte söka ytterligare något för att nå så att säga en högre andlig dimension eller nå en högre klass så att säga. Därför att ingenting av Gud fattas i Kristus. Det är hela Gud i Kristus. Hela fullheten bor i honom. Ingenting behöver läggas till, och därför behövs inte heller något läggas till vår frälsning vid sidan om Kristus. Det kan låta lite... Ja, det finns en risk för missförstånd i de vanligaste svenska översättningarna på den här versen, när det står att Gud beslöt att låta all fullhet bo i Kristus. Så kan det ju nästan låta som att Gud vid något tillfälle så att säga, bestämde att nu ska fullheten komma in i Kristus. Men det står inte riktigt så i grekiskan, utan snarare skulle vi kunna säga så här då, att det var Guds välbehag att hans fullhet bodde i Kristus. Inte att han beslöt att nu ska det ske, utan att det här var Guds välbehag att fullheten bodde i Kristus. Och jag tror att det syftar precis som i kapitel 2, vers 9, där Paulus säger något liknande. Där säger han, i honom, alltså i Kristus, bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och där är det tydligt att det syftar på inkarnationen, alltså när Gud blev människa, så hände detta att Guds fullhet kommer och bor i en människa i kroppslig gestalt. Alltså i människan Jesus, han som dog och uppstod, bodde hela den gudomliga fullheten. Och det här är en jättestark udd mot den här villoläran. För där tyckte man nog, alltså där var det någonting anstötligt. Inte kunde Guds fullhet bo i en mänsklig, jordisk, ja, en människa i en kropp. Men då säger Jesus, då säger Paulus att jo, i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och han betonar också här att det var genom att Kristus led döden i sin jordiska kropp som Gud har skaffat försoning. Det är en jättestark udd mot de här som ville säga att det jordiska och kroppen var någonting som vi skulle befrias ifrån i frälsningen. Tvärtom säger Paulus, Gud har själv blivit kropp för er frälsning. För att ni ska kunna bli frälsta har Gud blivit kropp. Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. Och målet med alltihopa, det är att Kristus ska uppfylla hela skapelsen med sitt liv. Tack vare det som Jesus, som Gud gjorde genom Kristus på korset, finns försoning och en väg till nyskapelse av hela den trasiga världen och trasiga skapelsen och de trasiga liven som vi har. Genom Kristi död på korset finns en väg till nyskapelse, försoning. Och målet är att hans liv, Kristus som är skapelsens ursprung, skapelsens källa, skapelsens mål, att han till sist ska genomströmma allt. Så att allting, varenda liten molekyl vibrerar av hans härlighet, av hans närvaro. Det är målet. Tack Jesus att vi får vara på väg mot detta mål. Tack för denna ofattbara hemlighet, att vi redan nu genom din död och uppståndelse får ha del i detta. Att vi redan nu får vara uppståndna med dig. Och du finns i oss. Och det är hoppet om härlighet. Hoppet om att vi ska få dela denna härlighet med hela din återupprättade skapelse. Jesus, ofta är vi så blinda. Vi ser inte hemligheten. Men vi ber att du med din ande ska fortsätta och uppenbara din hemlighet. Och fortsätta med ditt helande verk i våra liv. Så att din bild mer och mer får ta form. Så att du blir synlig i oss. Amen.